Detta föredrag ska behandla en del bibeltexter om anden och andens verk. Det råder en viss förvirring när det gäller vad bibeltexterna har att säga om den helige ande. Vi läser ju i en del texter att anden hade ännu inte kommit. Och man frågar sig då hur det förhöll sig i Gamla testamentet. Kunde Gamla testamentets troende verkligen ha samma tro som det troende i Nya testamentet? Och hur kom de till tro om anden inte var given redan då? Vi kan börja med en sådan text som Apostlagärningarna 1 och 5. Där står det: ty Johannes döpte i vatten, men ni skall bli döpta i den helige ande inte många dagar härefter. När man läser dessa ord så kan man tänka sig att Johannes dop saknade andens verk, att Guds ande och ord inte verkade genom det vatten som av Gud hade förordnats i Johannes dop, och att det var först senare som anden verkade genom dopet. Det står ju: ni skall bli döpta i den helige ande inte många dagar härefter. Men en sån tolkning av detta ställe kommer i strid med andra klara bibelställen som vi snart ska se. När det står att Johannes döpte i vatten, så betyder inte det att Johannes dopvatten saknade den helige andes kraft och att den helige andes verkan icke förelåg i Johannes dop. Av andra ställen ser vi att Johannes dopvatten var ett kraftigt andens medel i kraft av Guds ord. Anden verkade genom dopet osynligt till den nya födelsen, till syndernas förlåtelse, till förnyelse. Johannes predikade ju sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse, läser vi i till exempel Lukas 3. Det brukar översättas bättringens dop till syndernas förlåtelse. Men det grekiska ordet bakom, det ord som översätts ofta med bättring, det betyder ordagrant sinnesändring. Och bättringens dop kan alltså istället översättas med sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Det var alltså ett dop som var till för ett ändrat sinne till syndernas förlåtelse. Och vi vet av skriften att sinnesändring innebär att den naturliga människan som älskar synden eller har sin lust i synden och som tror att hon lider en förlust om hon överger synden, att hon blir fattigare och mera utarmad om hon icke får ha kvar synden. Denna naturliga människa får ett ändrat sinne när Guds ande genom lagen klargör att synden är skadlig, att synden orsakar Guds vrede och leder oss in i den eviga förtappelsen. Genom Guds lag verkar så den helige ande förtvivlan, förskräckelse över synden. Men sinnesändringen har inte bara att göra med vårt sinneshållning till synden, utan vi måste också få ett ändrat sinne när det gäller frälsningen. Den naturliga människan tror att hon på något sätt kan frälsa sig själv. Hon vill inte ha hjälp av någon annan. I varje fall vill hon inte ha oförtjänt hjälp, utan i så fall ska hon förtjäna den hjälp hon behöver. Ett ändrat sinne i fråga om frälsningen, det innebär att människan genom Guds evangelium av den helige ande blir övertygad om att den enda frälsningen, den finns hos Jesus Kristus, Guds lamm, som har borttagit världens synd. Den frälsningen finns endast hos Kristus, därför att hon har sett att hon kan inte själv ta bort synderna, hur mycket hon än anstränger sig. Och hon har också sett att hon kan inte förtjäna någon hjälp till att ta bort synden, utan helt oförtjänt får hon syndernas förlåtelse, får hon frälsningen från Kristus som en gåva av Gud, därför att Kristus har tagit bort hennes och hela världens synd. Lagen och evangelium verkar alltså sinnesändringen. Den helige ande verkar ett ändrat sinne angående synden genom lagens predikan, och ett ändrat sinne angående frälsningen genom evangeliets predikan. Och Johannes, han predikade detta. Han predikade lagen. Han avslöjade människornas synd och gjorde det klart genom lagens ord att de stod under vreden. Det väntade en tillkommande vrede. Men han gjorde det också klart att det fanns en räddning undan den tillstundande vredesdomen. Och den räddningen fanns i Guds lamm som borttagit världens synder. Han hänvisade till Jesus Kristus. Han hänvisade till honom som kommer efter mig, vars skorem jag inte är värd att upplösa. Han som är starkare än jag. Jag kan inte ta bort synden, men han är starkare än jag. Han har tagit bort synderna. Han kommer för att ta bort synderna. Och det märkliga med Guds löften om Kristus, om Guds lamm som ska komma för att ta bort synderna, det är ju att detta löfte inte sviker. Det är så sant att det redan nu, redan innan fullbordan har skett, har samma kraft i sig och samma verkan som det har när det har fullbordats. I och med att löftet inte kan bli om intet, i och med att det verkligen kommer att gå i fullbordan, så har redan skuggbilderna som vittnar om detta löfte i Gamla testamentet syndaförlåtelsens kraft i kraft av fullbordan. Bockarnas och kalvarnas blod i Gamla testamentet hade alls ingen kraft i sig självt. Blodet av en bock kunde inte utplåna synd, kunde inte övertäcka eller försona synden. Men det var Guds förordning och vittnesbörd om fullbordan, om Kristi fullkomliga blod. Och i kraft av Kristi blod som i tidens fullbordan skulle utgjutas på korset, så förmedlades redan genom Gamla testamentets offer den syndaförlåtelse som Kristi blod har vunnit. På samma sätt var det med Johannes dop. Johannes kunde icke ta bort synden, men Guds lamm kunde det. Och Johannes hänvisade till Guds lamm, hänvisade till den som skulle komma efter honom, som var starkare än honom. Och så stadfäste Johannes dop den sinnesändring som hans predikan hade åstadkommit. Men den inte bara stadfäste den, utan den gav denna sinnesändring. Det var ett dop till syndernas förlåtelse. Det var ett sinnesändringens dop, det vill säga det dopet hade andens och ordets kraft i sig att verka ett ändrat sinne, att verka nyfödelse, att verka och ge och stadfästa i syndernas förlåtelse och förnyelsen i den helige ande. När det alltså står till Johannes döpte i vatten, så ska vi inte läsa in någonting som inte står. Det står alltså inte till Johannes döpte i ett vatten som saknade andens kraft och verkan. Så står det inte. Utan vi vet att det vatten han döpte i var förenat med en förordning från Gud. Är det från människor? Är det från himmelen? Eller är det från människor? Frågade Jesus. Och svaret var ju att hans dop var från himmelen. Det var förordnat av Gud. Och det var ett sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Vi kanske ska tillägga att om någon finner det egendomligt att verkan av Kristi fullbordade verk redan kan finnas före fullbordan, så kan vi ju också tänka på Kristi instiftelse av nattvarden. Där säger Jesus att hans på korset utgivna lekamen och han på korset utgjutna blod är i, med och under det bröd och vin som han i nattvardsmåltiden räcker till sina lärjungar. Då frågar sig det mänskliga förnuftet, hur är det möjligt? Redan innan Kristi kropp har utgivits och Kristi blod har utgjutits på korset. Ja, det mänskliga förnuftet förstår det inte. Men vi litar till Kristi ord. Kristi försoning, löftet om hans utgjutna blod, är så osvikligt och så fast att det är en verklighet ifrån världens grundläggning. Det kan heta om Kristus så som Guds lamm, att det är slaktat från världens grundläggning. Och sålunda har vi verkan eller frukten av hans försoning såsom en verklighet, inte bara från och med fullbordan, utan redan från världens grundläggning. Och alltså under hela Gamla testamentets tid räckes människorna syndernas förlåtelse, liv och salighet. Det som vi har i kraft av Kristi försoning, Kristi försonings frukt. Men om vi då har försoningens frukt redan i Gamla testamentets tid och redan när Johannes stöparen predikar och döper, då måste vi också ha andens verk. Ty det är ju ett andens verk att försoningens frukter, att syndernas förlåtelse räckes till människorna. Ja visst, så är det. Men hur kan då Jesus säga att ni skall bli döpta i den helige ande inte många dagar här efter? Låter inte detta uttryck som om Johannes icke döpte i den helige ande? Det vill säga att hans dop i vatten saknade andens kraft och verk, medan andens kraft och verk kommer först, inte många dagar här efter, som det står i Apostlagärningarna 1 och 5. Då bör vi göra klart för oss att uttrycket bli döpta i den helige ande inte många dagar här efter, det syftar på den helige andes synliga utgjutelse på pingstdagen. Den helige ande skulle synligen komma över lärjungarna på pingstdagen, och vi ska strax se närmare på Apostlagärningarnas andra kapitel. Kristus skulle utrusta sina lärjungar med andens särskilda gåvor eller andens synliga utgjutelse, nämligen med det undret att lärjungarna utan någon språkkurs omedelbart skulle sättas i stånd att behärska andra språk, kunna tala i tungor, kunna tala andra språk, andra tungomål. Och de skulle få undrets kraft, av anden den kraften att göra märkliga under och tecken, att kunna göra sjuka helbrägda. Ja, just det som utlovas i slutet av Markus evangeliets kapitel. Vi kan slå upp Markus 16, där det står från den 17:e versen: men dem som tror skall dessa tecken åtfölja. I mitt namn skall de utdriva onda andar. De skall tala med nya tungor eller med nya tungomål. Ormar skall de bära, och om de dricker något som är dödande skall det inte skada dem. På sjuka skall de lägga händerna och de skall bli friska. Att kunna tala andra tungomål och kunna göra sjuka friska, detta skulle kunna ske genom en andens särskilda och synliga utgjutelse, inte många dagar här efter. Att detta utgjutande, som innebar en utrustning med tungotalets och undrets kraft, att det kallas ett dop, det är inte så konstigt, därför att ordet dop används om utgjutelse, när något rikligen utgjutes. Och inte många dagar här efter, det innebär närmare bestämt 10 dagar här efter. Jesus vill inte i förväg nämna exakt tid och stund. Han sa inte många dagar här efter. Och vi får sedan veta i Apostlagärningarna 2 att det var 10 dagar senare. Låt oss nu se på Matteus 3 och 11. Där står det: jag döper er i vatten till bättring, eller ordagrant till sinnesändring, men den som kommer efter mig är starkare än jag, vilken skor jag inte är värdig att bära. Han skall döpa er med den helige ande och med eld. Johannes sa ofta och offentligt att han döper i vatten, men den som kommer efter honom döper i den helige ande och med eld. Detta sa han för att människorna inte skulle tro att han var Kristus. Han var bara en ringa tjänare. Han ville inte ens nämna sin egen kallelse eller sin egen person. Han kunde nöja sig med att säga: jag är endast rösten av en som ropar i öknen. Men efter mig. Och så hänvisade han till Jesus. Och när Jesus kom så pekar han på honom och säger: se Guds lamm. När Johannes alltså säger: jag döper er i vatten, men han som kommer efter mig döper med den helige ande och eld, så är alltså inte poängen detta att jag döper er med vanligt vatten som bara är vatten och inte har någon andes kraft i sig. Utan det är skillnaden mellan sin person och Kristi person som han vill framhålla. När han säger jag döper er i vatten, så vet vi att det var inte bara vatten, utan i samma dop var Guds kraftiga ord. Och med ordet var den helige ande. Så hans dop var ett dop ovanifrån, förordnat av Gud. Det var vatten och ande. Och så mycket hade ju också det obotfärdiga förstått, att de genom detta dop skulle kunna undkomma vredesdomen. De hade hört Johannes predikan att vredesdomen väntade den för syndens skull. Men så hade de hört evangelium, att genom Jesus Kristus fanns syndernas förlåtelse. Och där synden är borttagen, där finns icke vredesdomen, ty det är synden som orsakar vreden och fördömelsen. Där synden är förlåten och borttagen, där finns icke längre någon vredesdom och någon fördömelse. Men när nu det obotfärdiga icke ville tro, då vägrade Johannes att döpa dem. Och sa: vem har ingivit er att undkomma den tillstundande vredesdomen? Han höll alltså evangelium borta ifrån dem. Dopet är ju evangelium i handling. Men evangelium tas bort ifrån hundarna, det vill säga de som är uppenbart ogudaktiga, de som icke vill veta av Kristus i rätt mening, utan bara för kötslig vinnings skull. Johannes predikade sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Det innebär att Johannes förkunnade klart sin befallning av Gud att döpa. Hans dop var ovanifrån. Och vi såg ju, eller vi ser ju också vid Jesu eget dop av Johannes, att anden är förenad med hans dop. Eftersom vid Jesu dop Gud låter det undret ske, att andens närvaro i samband med dopet blir synlig. Annars kunde vi inte se andens närvaro, men vid detta tillfälle blir det gjort synligt, anden synes i duvans gestalt. Och Johannes beredde folket genom en klar lagpredikan, en bättringspredikan, att göra människorna värdiga, eller till ett värdigt bruk av dopet. Och det värdiga bruket innebär ju att man flyr till Jesus och finner all sin värdighet och allt sitt hopp hos Jesus alena. Det ovärdiga bruket, det är att lita i något stycke till sig själv. Och det kan man göra så länge inte lagen har fått ta ifrån en all självtillit. Och det är uppenbart att Johannes måste ha bifogat Guds ord vid dopförrättandet som han utförde. Han gick alltså omkring och förrättade detta dop på Guds befallning, ett sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Han fodrade syndaånger och han fodrade tro på Herren Jesus, dessa båda delar som sinnesändringen består av. Och denna sinnesändring, den verkades genom dopet och den betygades genom dopet och den stadfästes genom dopet. Syndernas förlåtelse, säger Geselius i sin bibelkommentar, var en verkan och en frukt av Johannes dop. När det står till syndernas förlåtelse så betyder det inte till någonting som eventuellt kan ske någon gång som en möjlighet, utan till syndernas förlåtelse innebär att dopet har den frukten att det verkar salighet, verkar syndernas förlåtelse. Och endast människans otro kan stå emot denna verkan. Och när Johannes säger att Jesus är starkare än honom, så är det ett vittnesbörd om Jesu person. Därmed vittnar han om att Jesus är både Gud och människa, att han är världens allsmäktige frälsare. Han säger att han själv bara är en förelöpare. Jag är så ringa i jämförelse med hans person och ämbete att jag inte är duglig att göra honom den föraktligaste tjänst. Men Jesus, han ska döpa er, nämligen er som ska bli hans apostlar och andra troende. Han ska döpa er med den helige ande. När Johannes säger det så förnekar han alltså ingalunda att den helige ande var osynlig i det dop som han själv förrättade. Den helige ande är alltjämt osynligt närvarande i vårt dop. Och den helige ande var också osynligt närvarande i det dop som förrättades av Jesus genom hans apostlar, som det berättas om i Johannes 3, vers 22 och 26, och i kapitel 4, vers 1 och 2, där det står att det var inte Jesus själv som döpte, utan det var hans apostlar på hans uppdrag. Men Johannes döparen tillägger i det här stället att han ska döpa med den helige ande och med eld. Och uttrycket med eld vittnar ju om att det är frågan om en synlig, något synligt, en synlig utgjutelse av den helige ande. Och vi får sedan klart för oss att 10 dagar senare, som det stod i Apostlagärningarna 1:5, så skedde denna synliga utgjutelse på pingstdagen. Och den kom också att ske på samma vis första gången som hedningarna tas in i den kristna församlingen. Denna synliga utgjutelse av den helige ande, den var också förutsagd i Joels bok i 2:28. Och det är också denna vers som Petrus citerar i sin predikan på första pingstdagen. Men innan vi går till texten om vad som hände på första pingstdagen kan vi titta på Johannes 7, 38 och 39. Där står det: den som tror på mig, från hans inre skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, vilken de som trodde på honom skulle få. Ty anden var ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Den som tror på mig, och därefter står det i grundtexten, som skriften säger. Och Gesilius uppfattar därför uttrycket som skriften säger så att skriften säger att var och en som vill bli salig ska tro på Kristus. Det är också tänkbart att uttrycket som skriften säger ska föras till det följande. Från hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och personligen tror jag att det hör till båda leden i versen. Skriften talar också om detta, eller profeterar om den tid när strömmar av levande vatten ska flyta fram. Vi kan visa på några ställen. Först ska vi säga att denna bild eller detta uttryckssätt, strömmar av levande vatten ska flyta fram, det avser just det vi talar om här, andens utgjutelse. Denna ymniga och underbara utgjutelse av anden till det trognas härliga förnyelse. I Jesaja 44:3 står det: jag ska utgjuta min ande över din säd och min välsignelse över dina telningar. Och i Jesaja 49:10: deras förbarmare ska leda dem och ska föra dem till vattenkällor. Och i Jesaja 58:11: du ska vara lik en vattenrik trädgård och lik en källa vars vatten aldrig tryter. Och i Joel 2:28 står det: jag ska utgjuta min ande över allt kött. Alltså den profetia som går i fullbordan på första pingstdagen. Och Joel 3:18: på den tiden skola bergen drypa av drusaft och höjderna flöda av mjölk. Och alla bäckar i Juda skola flöda av vatten. Och en källa ska rinna upp i Herrens hus och vattna Akasiedalen. Vi kanske ska skjuta in här att landet Kanan i gamla förbundets tid är ju sinnebilden för Guds kyrka. Platsen där Gud möter människorna med sina timliga, andliga och eviga välsignelser. Och när därför den kristna församlingen i nya förbundets tid inte längre är bunden på samma sätt som i gamla förbundets tid till ett visst land och till vissa gammaltestamentliga yttre ordningar och institutioner, så behåller likväl profetian talet om landet och talet om leviterna och templet för att vittna om Nya testamentets tid, göra klart vad dessa gammaltestamentliga ting representerade. Så när vi här läser om att det ska bli en vattenrik trädgård och lik en källa vars vatten aldrig tryter, och när vi läser om bergen ska drypa av drusaft, så vill det alltså beteckna detta att Gud verkligen möter sina troende med sina välsignelser i fullt mått genom sin helige andes verk. I Zakaria 12:10 läser vi: över Davids hus och Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Och i Zakaria 14:8: det ska ske på den tiden att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet, både sommar och vinter ska det vara så. Vi kan alltså förklara dessa löften så att Kristus här lovar sig vilja vederkvicka det troende medelst det saliggörande ordet och i sin andes kraft. Han ska styrka oss med anden och ge oss kraft så att vi kan bli styrkta både för egen del och få kraft att ge styrka och livets vatten åt andra. Att räcka den hälsosamma läran både åt öster och åt väster. I Hesekiel 47:9 står det: överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna bliva där mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit, bliver havsvattnet sunt, och allt får liv där strömmen kommer. Och så är det också med Guds evangelium. Den är en sådan livgivande ström som ger liv dit där den kommer. Låt oss alltså sammanfatta och säga att när vi läser i till exempel Johannes 1:33, han är den som döper med den helige ande, så betyder det inte att anden icke var förenad med Johannes dop, utan det betyder att Jesus ska låta den helige ande utgjutas på ett synligt sätt, så som det var förutsagt i Joels profetia, Joel 2:28, och så som det också sägs i denna liknelse som vi nyss har gått igenom, Johannes 7:38-39. Den som tror på mig, från hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, vilka de som trodde på honom skulle få, ty anden var ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Anden var ännu inte given, det vill säga i denna synliga form, så som en synlig gåva. Däremot får vi ju inte förneka att andens person fanns. Vi kan inte säga att anden såsom person blev given först i samband med den första pingsten. Vi vet ju av Gamla testamentet att profeterna hade anden. Det säger också Petrus i 1 Petrus 1:11, Kristi ande var i dem. Och i 2 Petrus 1:21 talas det ju om profeterna såsom människor som var drivna av Guds ande och som talade vad som gavs dem från Gud. Men inte bara profeterna i Gamla testamentet hade anden, utan också andra troende barn. Utan anden kan ingen tro på frälsningen i Messias. Och så fick också under Gamla testamentets tid det troende den helige ande som sin arvspant. I Efesebrevet 1:14 läser vi: anden är en handpenning på vårt arv. I Domarboken 6:34 står det att Gideon hade blivit beklädd med Herrens andes kraft. Och David säger i den 51:a psalmens 13:e vers: tag icke din helige ande ifrån mig. Så visst var den helige ande given, och David hade fått den helige ande och bad, liksom andra troende kunde bedja, att den helige ande icke skulle tas ifrån dem. De troende kan ropa genom anden i sina hjärtan: Abba fader, så som det står i Galaterbrevet 4:6. Emedan ni är barn har Gud sänt sin sons ande i edra hjärtan som ropar Abba fader. Uttrycken anden var ännu inte given, eller ordagrant anden var ännu inte, betyder alltså inte att anden ännu inte fanns, utan anden hade ännu inte kommit över det troende genom en synlig utgjutelse och i sina undergörande gåvor, så som på pingstdagen, Apostlagärningarna 2, och så som det skedde vid hedningarnas kallelse. Se till exempel Apostlagärningarna 10:45-46. På flera ställen i Johannes evangeliet talas det om att anden skall komma. I Johannes 14:16 står det: fadern skall ge er en annan hjälpare, eller en annan förespråkare, som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. En annan, alltså en annan till sin person än jag är. anden är inte samma person som sonen Kristus, men det är samma Gud. En annan person ska komma. Kristus har ju hittills umgåtts med lärjungarna synligen, men han ska nu tas upp till Fadern, och då ska förespråkaren, den helige ande, komma och vara bland dem. I Johannes 15:26 sägs det också att han ska komma, hugsvalaren eller förespråkaren eller tröstaren eller hjälparen. Han ska komma, vilken jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern. Han ska bära vittnesbörd om mig. Betyder då detta att han inte fanns förut? Nej, det betyder det inte, har vi sagt. Anden verkade. Och han ska fortsätta att verka nåd, räcka människorna nåden och verka tro och goda gärningar hos människorna. Verka till heliggörelse. Och han ska också ge många handa gåvor, utdela åt var och en sitt så som han vill, som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 12:11. Men den helige ande kan bevisa sin närvaro både på ett synligt och på ett osynligt sätt. Och vi har sagt att den helige ande utlovas nu på det sättet att han också på ett synligt sätt skall utgjutas, så att lärjungarna kan tala andra språk och kan göra märkliga under och tecken. Anden kan alltså bevisa sin närvaro på ett synligt sätt. Vi har ju många exempel på det. Matteus 3:16, Guds ande ska fara ner som en duva. Därmed bevisar anden sin närvaro synligt. Och vid första pingstdagen så syntes verkligen för ögonen tungor så som av eld, vilka fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Därmed vad andens närvaro synlig jord. Och när Petrus predikade och talade för hedningarna, Apostlagärningarna 10:44, så föll den helige ande på alla dem som hörde hans tal, det vill säga något föll på ett synligt vis. Men det kan också då ske på ett osynligt sätt. Johannes 14:23, vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det kan vi inte se med ögat, men det är likväl en verklighet. Och Galaterbrevet 4:6, eftersom ni är barn har Gud sänt sin sons ande i våra hjärtan, anden som ropar Abba, Fader. Sedan måste vi också framhålla att den helige ande redan tidigare är allestädes närvaro, så som Gud är det, både till sitt väsen och till sin verksamhet. Vi läser ju i Psaltaren 139:7, vart ska jag gå för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Vi ska så nästa timma se närmare på den helige andes synliga gåvor.